när de gör reklam för rakhyvlar.
Ja, oh, just det. Oh.
Jag tänkte på det. Det är ju liksom så här, varje gång så lägger de ju till ett extra rakblad. Och det är ju fan som en grästippare den här rakhyveln, låter det som. Låter som den ska kosta liksom 15 000. Ja, hej och välkomna till Kulturpodden med Rebonin. Hej Rebecka.
Hej.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Eller? Jag har gått runt och varit febrig både igår och idag. Idag så mår jag faktiskt lite illa.
Jaså?
Ja, det är så här. Just nu under september så på jobbet så visar vi hela kommunens femåringar den offentliga konsten i Halmstad. Och när man går med femåringar så är det ju alltid ett krig om vem som får hålla i pedagogen, alltså i mig i det fallet då. Så jag har säkert hållit i 100 barnhänder och känner väl lite som en småbarnsförälder nu som liksom hämtar upp barnen på dagis och får alla sjukdomar själv.
Så du har dragit runt liksom en hel smittohärd liksom på gatan.
Ja, men det känns lite så.
Ja.
Men hur är det med dig då? Vad sysslar du med?
Jo, det är bra med mig. Händer inte så mycket. Jag har varit ledig 2 dagar nu.
Mm.
Så det har varit jätteskönt. Varit ute i skogen och plockat svamp och sådär. Sovit länge.
Ja, har du hittat några mer svampar, sådana där som blir blå, som vi pratade om i förra avsnittet?
Nej, några sådana har jag faktiskt inte hittat. Det var ju en sopp. Tydligen en sandsopp, heter de tydligen.
Okej. Okay. Jag menar, du överlevde ju uppenbarligen eftersom vi pratar.
Än så länge i alla fall. Sen har jag läst att det kan ju ta flera veckor innan, liksom.
Asså?
Ja.
Jaha, oj. Ja.
Nej, men ja, jag åt dem i alla fall. nej, men vi har plockat trackkantareller.
Mm, vad gott.
Ja, så det åt vi till middag idag. Hur har du haft i veckan då?
Jo, jag har gått runt och varit irriterad och förbannad i veckan.
Jaha.
Och främst så har det att göra med så här triviala saker. Dels då så kom det upp en fantastisk video på Emma Watson när hon hade ett tal framför FN. Och där hon pratade om feminism. Och man kan säga att mitt flöde på nätet var delat. Antingen så hyllade man det här talet jättemycket, eller så tyckte man att det var lite fånigt. Och jag har pratat och varit så irriterad på vissa människor. Och det har nått sin kulmen igår. När den här historien om att SVT klipper om Pippi. För deras nysändning utav Pippi. Och samma personer som liksom rackar ner på Emma Watsons tal, de men du vet så här, är liksom kränkta och nu har det gått för långt. Pippi har alltid sagt negerkung. Mm. Vadå, ska man för historieförfalska? Och jag har varit så arg. Har du hört om den här historien, Nina?
Nej, jag såg någon rubrik om det. Och då stod det väl bara något, jag tror att det var Astrid Lindgren som hade sagt det innan hon dog, att idag hade jag aldrig liksom sagt negerkung eller skrivit det.
Nej, precis. Och det har ju varit en av liksom när folk har kritiserat den här omklippningen så har de sagt saker som att Astrid Lindgren skulle vrida sig i sin grav om hon visste att vi klippte om Pippi. Mm. Och så hittar man då det här citatet från 1970 tror jag det var. Där hon då säger att hon aldrig skulle utnämnt Efraim Långstrump till negerkung om det var då, alltså 1970.
Ja.
Ja. Ja, jag vet inte. Ibland så känner jag så här att jag vill för mitt eget samvetes skull bara gå in och liksom förklara situationen för de här personerna som anser sig kränkta för att, jag vet inte, att någon förskola säger att de inte fundera på att ha några pepparkaksgubbar eller att man inte får ordet också, att man inte får göra saker. Nu får man inte säga det här längre. Jo, det är klart att du får, men om jag säger att alla som har en hund är en idiot. Det är klart att jag får säga det, men jag måste ju förvänta mig att folk som har hund eller folk som tycker att det är okej att ha hund säger emot.
Mm.
Och det här, man får inte säga det här, jag är inte rasist, men. Alltså bara den här meningen, jag är inte rasist, men.
Mm.
Det säger ju att normalt sett är jag inte rasist, men just i den här frågan så är jag rasistisk. Alltså, det är nog ett av de dummaste grejerna som finns.
Mm.
Och jag har gått och bara kokat. Och jag blir så
arg. Men det är ju lite så här, det är ju precis som du säger det här med hundägare. Alltså, då blir det ju, om någon tar illa upp av någonting, är det inte jäkligt onödigt att liksom säga något sånt?
Nej, eller men Luna, du vet ju att du vet väl att det viktigaste i den här situationen det är att vi lär våra barn att kalla folk för neger. Det är helt okej, för så har det alltid varit. Det vet du väl. Det står ju över allting annat. Att en person skulle må dåligt, det ursäktar ju att flera tusen barn inte får lära sig ordet neger. För det är ju liksom det värsta som kan tänka sig, att någon inte får höra det ordet. Eller hur?
Ja.
Jag blir så trött.
Ja, det känns ju liksom... Ah.
Men det har ju kommit massa diskussioner så här. Kan man kalla det här för censur? Vad händer med? Är det meningen att vi ska gå in i alla biblioteken och rensa allting från, alltså alla böcker som har någon typ av stereotypt drag. Alltså oavsett om det har med etnicitet eller med könsroller eller så att göra. Och jag kan bara känna så här att är det någonting som är skadligt? Till exempel rasism. Man kanske inte ska plocka bort böckerna helt från biblioteket. Men man kanske inte ska ha Tintin i Kongo på den bästa platsen i en barnavdelning. Utan Nej. Man kanske ska ställa den i vuxenavdelningen, för att vill då det här barnet så himla gärna läsa Tintin i Kongo.
Mm.
Då kan man ju tycka att då behöver de kanske en förälder som liksom diskuterar varför inte den boken står på barnavdelningen.
Mm.
Eller så.
Nej, men det visst.
Jag vet inte. Vissa är så jäkla känsliga för att liksom man inte får ändra någonting, känns det som.
Mm.
Och då började jag tänka så här att gud vad skönt. Jag läste en kommentar där det var så här: "Åh, nu håller de på att ändra för mycket, alla politiker. Åh, det här är det värsta som kan hända. Nu tänker inte jag skaffa barn längre." Och jag bara tänker yes. Målet uppnått. Inga mer rasister. Det var nog det bästa jag kunde höra just då, tror jag.
Ja.
Vi kanske ska börja göra så, Nina, att vi provocerar alla rasister som finns.
Ja.
Så mycket att de inte vill skaffa barn. Hade inte det varit fantastiskt?
Ja, och de börjar med Pippi då.
Ja. Vad tror du är nästa steg? Vad är nästa som är folkkär? Vi har ju redan ändrat lite i Kalle på julen.
Ja.
i Tintin.
Vad finns det mer för folk kära? Det måste vara något modernt.
En bil, kanske.
En vad?
En bil.
En bil?
Ja, jag är inte helt säker på hur man skulle kunna göra en bilstereotyp. Men jag tänker någonting sånt. Inte så här någon barnfilm eller något sånt. Man kanske... Jag vet inte. Ha en inbyggd bönematta i bagaget. Som standard i alla Volvo-bilar.
Det tänkte som så obligatorisk utrustning.
Aha.
Ja.
Vad tror du om det? Ja, men feminism är ett så laddat ord. Kan vi inte kalla det för humanism? Och då blir jag så här, bara, men vad är det som är så jävla provocerande i att ett ord har liksom en feminin klang?
Mm.
Det är liksom, bara för att det är fem innan, så är det liksom,
men jag vet
nej,
inte,
det
liksom...
är läskigt. Hoho.
Ja, men blir folk liksom rädda för det här ordet? Det verkar ju vara så.
Ja, det är väl så att man har tagit... fasta på de nötter som finns inom feminismen.
Ja.
Och så har man liksom skrivit av att alla inom feminismen tycker att män är djur eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt synd, för att jag menar, det är inte så, är du liberal till exempel, så är det inte så att du tycker att exakt allting som USA gör är fantastiskt och det bästa någonsin och du skulle vilja se det själv. I ditt eget samhälle där du bor.
Mm.
Så funkar det ju inte.
Nej.
Och jag menar, det finns ju idioter i alla läger.
Jo, men så är det ju alltid.
Mm. Men det känns som att feminismen har blivit svartmålad av det. Att liksom att man har tagit fasta på de här feministerna som kanske inte har... jättestark förankring inom rörelsen, men som ändå har liksom fått stort utrymme, så att säga.
Ja, sådana som har provocerat kanske. Men hörru Rebecca, kan inte du berätta om, du hade varit på en utställning, va?
Ja, och vi har en fantastisk utställning på mitt jobb som heter Woman, och det är internationellt feministiskt fotografi och video från 70-talet. Och man kan säga det att det är en utställning som, alltså dels är det ju konstnärer som har som hållit på med med feministiska frågor genom sin konst och lyft upp olika feministiska riktningar som var väldigt gällande under 70-talet.
Mm.
Framförallt så har man väl samlats under parollen "det privata är politik".
Mm.
Och det är liksom, aha, vad ska man säga? Att hela utställningen syftar till att visa hur de här konstnärerna försökte bryta ner föreställningar om vad en kvinna är. Eller vad kvinnor som grupp är. Liksom, kan kvinnor vara någonting annat än en hemmafru? Kan kvinnor vara mer saker än bara en grej, till exempel? Men det handlar också om då genom konstnärernas perspektiv att ifrågasätta samhället och ja, egentligen mäns syn på kvinnor. För det var ju män som konstruerade hela samhället. Och då blev det ju lite så att samhället blev konstruerat på mäns perspektiv. Och det försöker de blottlägga och liksom visa på att hallå, är inte det här lite sjukt? Men det är en fantastisk utställning, så är ni i närheten av Halmstad så tycker jag verkligen att ni ska åka till Mjällby och titta på den här utställningen. Men vad kände du när jag skrev till dig att nu blir det feminism och nu blir det den här utställningen som vi kommer att prata om?
Ja, om jag ska vara helt ärlig så får jag väl kasta tillbaka det här som du sa till mig förra avsnittet då. var lite mossig. Eller lite så här. Aha, liksom, det kändes som ett ämne som har diskuterats hur mycket som helst. Men sen så skickade du ju lite utställningstexter och sånt här från utställningen.
Mm.
Och då tyckte jag, liksom, nu som sagt, jag har inte sett utställningen. Men jag skulle jättegärna vilja se den nu efter.
Mm.
Men det verkar ju som att de tar upp ganska bra infallsvinklar eller liksom sånt som, eftersom att det är baserat på 70-talet då, så blir det ju också lite tankeställare till hur det är idag eller hur våra normer kanske är idag.
Mm.
Så liksom när man ser så där vad de hade att kämpa mot, så förstår man ju att de fick ta hit.
Ja, visst. Och jag menar, tittar man på den konsten som finns i utställningen, så inser man ganska snabbt att vissa grejer som blev väldigt kontroversiella, liksom, tittar vi inte två gånger åt idag. För att det är liksom, de kom ju någon vart. Eller ja, man kanske inte ska tillskriva hela feminismens rörelse till en konstnär eller så, men alltså de frågorna som diskuteras har, jag skulle inte säga lösts, eller, men det har liksom förts in i ett annat ljus.
Mm.
Att vi förväntar oss fortfarande på något sätt att kvinnor har en större liksom roll i hushållet än vad en man har. Men vi förväntar oss inte att den här kvinnan bara är hemmafru, till exempel.
Nej.
Så att det visar ju på någon sorts liksom progressivitet, att vi har liksom kommit någon annan vart i vårt samhälle idag.
Mm. Men kan inte du berätta lite? Jag läste där i utställningstexterna om marknadsföring som riktade sig mot, alltså för kvinnor, husgeråd till hemmet.
Nej, men åh, det är ett underbart verk. Martha Rosler, hon gjorde en video som heter Semiotics of the Kitchen. Det är nog ett av mina favoritverk i utställningen, tror jag. Och det var en reaktion på reklamen som riktade sig till kvinnor om husgeråd, där man sa saker som den här maskinen, den är så enkel att till och med en kvinna kan använda den. Och med den här brödkaveln så kommer du göra extra fina bullar, vilket kommer göra din man väldigt glad. Alltså det var den typen av reklam som Martha Rosler reagerade emot. Och då har hon gjort en film som är, jag tror att den är någonstans mellan 7 och 10 minuter där någonstans. Och där hon tar, alltså husgeråd, typ en brödkavel, och så säger hon namnet, och sen så liksom demonstrerar hon hur man använder den. Mm. Och det blir bara mer och mer aggressivt från liksom spoon, och så liksom gräver hon i luften och kastar bort det hon har grävt upp liksom med en väldig kraft, och knife, och då börjar hon hugga med kniven och det liksom. Och det, liksom, det här verket ska ju verkligen sättas i relation till de här reklamfilmerna. För att jag var så exalterad över det här verket, så jag försökte visa det här för min sambo.
Ja.
Och då får man liksom tänka sig att när jag visade den här, så var det liksom på en YouTube, i en YouTube-kontext. Vi hade precis kollat på en film om, jag vet inte, gulliga katter eller någonting.
Ja.
Och sen så sätter man igång den här typ 10 minuters filmen som är liksom, den är gjord 75. Inte jätte liksom snabb i sitt tempo, för att det är liksom inte YouTube material på det sättet liksom.
Nej.
Men jag rekommenderar verkligen alla som är i ett nu ska jag titta på konstmood, att gå in och kolla på den här filmen, för att den är väldigt rolig om man ser den i sin rätta kontext.
Mm.
Semiotics of the Kitchen. Har du sett Dove-reklamen för män?
Ja, det har jag gjort.
Åh, kan inte du berätta om det? Den är ju fantastisk ur ett sexistiskt perspektiv. Så nu ställer jag in min radar på att jag är sexist.
Nej, jag tror till och med att den heter Dove Plus Care for Men. Eller något sånt.
Ja, just det.
Det är ju en sån här animerad grej. Då är det ju, vad fasiken är de säger nu? Mannen är programmerad för att utstå många prövningar under dagen och sådär. Och så är det någonting, men han kan fortfarande få svidande armhålor efter deodoranten. men då finns det Dove Plus Care som har, vad är det? Fuktighetsteknologi.
Ja, just det. En fjärdedels fuktighetsteknologi.
Ja, precis så var det. Och det är verkligen så här, så där skulle aldrig reklam till kvinnor se ut.
Nej, alltså kollar man just på Dove och deras reklam till kvinnor så är det så här, en fjärdedel fuktighetsgivande kräm.
Mm.
Alltså där pratar man inte om teknologi och liksom, du är en maskin som behöver deodorant, utan där är det liksom, nu ska din hud bli mjuk och fin och vacker. Alltså, ja.
Ja, precis. Du kommer få strålande hud.
Ja, men det känns lite också som att i den här mansreklamen så är liksom just att de säger att män är programmerade för att använda deodorant.
Ja.
Alltså, då, det känns ju liksom som att då är liksom för att din maskin ska fungera så bra som möjligt. Alltså lite ungefär som att en bil behöver olja så behöver en man deodorant. Medan för kvinnor är liksom så här slipper du se äcklig ut.
Alltså. Ja.
Men igen, för att återgå till utställningen. Så dels då så har vi den här lite större frågan om identitet. Men det finns ju också andra avdelningar. Det finns ju till exempel det här med att på 70-talet så var det en stor grej med sexuell revolution. Alltså att kvinnor inte ska vara sexuella objekt. Utan att man ska vara, alltså man får vara aktiv i sitt sexliv. Alltså, både det här då att man får ligga med vem man vill. Alltså att man får bestämma själv vem som man vill ligga med. Och såklart att den personen måste också tycka att det är okej. Men större frihet att välja sin sexpartner istället för att bli vald, så att säga. Och det här med att man kanske får testa att ligga med någon innan man gifter sig. Att oskulden inte är någonting som man liksom bevarar och sparar för att liksom kunna ge den finaste gåvan till sin man på bröllopsnatten. Alltså den typen av diskussioner. Och då kommer vi in på en kritik som den här utställningen har fått lite grann. Eller som vi har märkt när vi har suttit i kassan i alla fall. På mitt jobb. Och det är frågan kring om man nu vill komma ifrån att kvinnor ska vara sexobjekt. Hur kommer det sig då att det är så mycket naket i utställningen? Har du någon tankegång där?
Kvinnlig nakenhet har ju alltid funnits inom konsten. Men innan den här tiden så var det väl mycket liksom mannen som gjorde kvinnan till objekt. Så det faktum att det är nakenhet i utställningen förvånar väl inte. Men det är väl bara att se det som att de här är kvinnor som gestaltar sig som de vill bli gestaltade. Alltså det är deras blick.
Ja, och framförallt så tycker jag när man kollar på bilderna i utställningen så möter kvinnorna ens blick. Alltså om man tittar i äldre konst till exempel så är det ganska ofta att kvinnorna tittar bort eller de inte vet om liksom, att de blir tittade på till exempel. Men här så möter de väldigt ofta ens blick och eftersom många av de här konstnärerna de tyckte att konsthistorien var liksom en manlig konstruktion så ville de skapa sin egen konsthistoria. Och har man då ingen historia att luta sig mot så tar man liksom då tar man det som finns nära.
Mm.
Och vad är mer nära än kroppen? Och sig själv. Alltså den finns ju alltid tillgänglig. Det är därför det är väldigt mycket självporträtt i den här typen av konst.
Mm.
Och det här med nakenhet så kan jag tycka så här att ja men vad fan. Nakna är ju någonting som vi alla är. Eller hur?
Ja.
Och då kan man ju säga att kläder är ju mer än en konstruktion som tillskriver oss olika identiteter. Eller hur?
Ja, men det är det absolut.
Men att vara iklädd sin så kallade birthday suit så har man ju inte heller någonting som, eller då har man inte lika mycket grejer som kan skapa identiteten åt den. Det här blev väldigt liksom, krångligt. Men jag hoppas att ni förstår vad jag menar.
Nej, men liksom det som du säger att eftersom att nakenhet har varit väldigt mycket tidigare använt.
Mm.
Speciellt för att gestalta en kvinna.
Mm.
Så är det ju liksom ganska självklart kanske för en feministisk konstnär att man går den vägen. Fast gör det på sitt eget sätt. Det här som du säger, liksom möter betraktaren med blicken och så här. Det blir ju mer att så här vill jag bli. Så här vill jag framställas eller... något sånt än att det är liksom någon som tjuvkikar på någon som kanske är en del i äldre konst.
Mm. Men jag tänkte också vi skulle prata om den konstnären som jag skrev om på bloggen. Valie Export. Läste du det Nina?
Nej, det gjorde jag inte.
Får jag ju förklara det för dig? Ja,
ja okay. Gör det.
Valie Export är en fantastisk konstnär som har gjort jättemycket performance som jag har gillat i flera år. Och jag tror att hennes mest kända verk det är ett som heter Action Pants Genital Panic. Där hon... går in i vad som brukar beskrivas som en porrbiograf i ett par byxor där man har klippt ut könet, alltså eller grenen på byxorna så att könet liksom är blottat.
Mm.
Och med sig hade hon en pistol och hon går in i den här biografen och säger till de här männen som tittar på bion att liksom ja, här är jag. Här är ett kön. Jag finns på riktigt. Jag är ingenting som ni ska konsumera utan jag finns på riktigt. Ungefär. Och efter mycket om och men så försvinner de här männen från biografen. Antagligen i vild panik eftersom hon har en pistol med sig tror jag. En video som jag delade. Och det är videon The Touch Cinema. Och i den här performancen som har filmats så har Valie Export tillverkat en liten låda som hon hänger framför sina bröst. I den här lådan så får det bara plats två händer. och föreställningen kommer bara att vara i 30 sekunder. Vad som händer då i den här videon, det är att det är mitt ute på stan. Det är jättemycket folk runt omkring. Och olika män kommer fram, sticker in sina händer i den här lådan. Och under 30 sekunder så får de röra vid hennes bröst. Och det som händer i den här videon, det är att de männen som kommer fram, de har så grisiga blickar. Så det finns inte, du vet, det är den här klassiska squeezy, squeezy. Så. Och hon har som fullständig kontroll över situationen. Hon liksom, hon bryr sig knappt om dem. Hon tittar på sin klocka och sen så säger hon liksom tack och adjö. Och liksom trots att de är i en sån publik omgivning där folk står runt omkring. Alltså det är jättemycket folk på den här videon.
Mm.
Så liksom tycker då de här som tar del av teatern att det är värt att se ut som idioter för att de får ju känna på bröst. Alltså, ni måste gå in på bloggen. Det är www.kulturpodden.blogg.se. Och där kan man då se. Och det liksom, det lyfter verkligen så här, det här med att det liksom, det spelar ingen roll hur dum i huvudet man ser ut. Man tycker att man har rätt att göra det här ändå. Liksom. Ja. Det är liksom bitet, eller vad ska man säga? Det är liksom förlockande.
Ja.
Att gå fram. Jag tycker hon är fantastisk.
Ja, det måste jag kolla på. Jag trodde det där som du la upp var en bild.
Det var det nog också. Jag tror att den bilden som hamnade på Facebook-sidan var från den här Action Pants Genital Panic.
Jaha, men jag ska absolut gå in och titta på.
Den är,
men vad är det för karar som går fram så här?
Ja, vanliga karar skulle jag säga. Tyvärr så är en ganska lik min morfar. Jag hoppas för guds skull att det inte är han på den, i den videon.
Har du frågan?
Han är tyvärr död.
Jaha, vad då?
Men jag får hoppas det är hans minne att det inte är så.
Ja, i och för sig. Kanske en kändis.
Ja, åh, vilken kändis. Jag kan börja introducera mig på middagar så här. Ja, alltså det är jag som är min morfar var med i en performancefilm och kände på Vali Exports bröst och såg ut som en idiot. Hej.
Men vi pratade om det här förra gången, Rebecka, och då ville ju du ha något sånt här lite kryddigt att säga på familjemiddagar.
Det är sant, det är sant.
Nu har du ju hittat det.
Jag är så motsägelsefull. Men jag tänkte också säga det. Att en annan sak som blir ganska tydlig i den här utställningen, det är att den väcker ganska mycket känslor. Inte bara om liksom varför man inte förstår riktigt varför de flesta konstnärerna är nakna eller varför en stor del av konstnärerna är väldigt vackra kvinnor. Men det är också så här att man kan säga att av de som går ut i utställningen, om man frågar dem vad de tyckte så får man tre svar. Kan du gissa vilka det är? Det är...
De tyckte det var för mycket naket eller?
Nej, alltså jag menar så här att de tre alternativen som man vanligtvis får, det är att åh, jag älskar den var fantastisk, den var underbar. Eller så förstår man inte riktigt, då har vi den här, men jag har alltid behandlat kvinnor väl.
Mm.
Liksom svaret. Eller så tycker man inte om den alls, för att det var, jag tror det var vernissagehelgen. Så pratade jag med några damer som gick ut och frågade vad de tyckte. Och då sa de så här att Nej, jag gillar den inte alls för att bilder på kvinnor ska ju vara mjuka att titta på. De här var inte alls mjuka och de var inte alls liksom fina bilder. Alltså man ogillar den.
Så de, det ska vara fina bilder?
Ja, det ska vara mjuka bilder framförallt, tydligen.
Om det är kvinnor?
Ja. Det är liksom, då har man verkligen inte förstått någonting.
Nej.
De vill liksom fortfarande ha den manliga blicken.
Men vad kul liksom att de inte kommer fram och säger typ det här förstår jag inte, utan de försöker liksom fixa till det så det passar i deras form.
Ja, men eller hur? Och säger man att man inte förstår det så kommer det alltid med en motivering då, till exempel. Jag förstår inte det här, men för jag har alltid då liksom behandlat kvinnor väl och alltid tyckt att kvinnor har varit vackra oavsett. Och man bara, men hallå, den här utställningen handlar inte om så här hora-madonna-komplexet där en kvinna antingen ska lyftas upp på en pedestal och vara liksom en fröjd eller vara hora. Liksom. Mm. Den handlar om att det finns nivåer däremellan också. Då har man liksom inte heller riktigt hajat grejen. Och jag tror att många kanske ser det lite som att när de har sett utställningen och de är män så tror de kanske att hela syftet med utställningen är att säga att män är idioter eller att män är dumma i huvudet. Liksom. Den här klassiska feminismfällan på något sätt om att män är djur. Så.
Mm.
Men det kommer liksom alltid det här. Jag är alltid snäll mot kvinnor. Ja, men vad bra. Det här handlar om strukturer, inte om dig personligen. Jag är ledsen, men det är jättebra att du alltid har behandlat kvinnor väl.
Ja.
Vill du ha en fanfar för att du inte har slagit kvinnor? Ja, men grattis. Vilken bra människa du är.
Ja.
Lite så känner jag då. Och jag känner att jag så här, verkligen får mota bort ett så här, du vet, så här hånleende. Jag måste jobba mer på min pokerface, känner jag. Vår publik ute på Mjällby, den är ju väldigt införstådd i att det finns kvinnlig konst, eller kvinnlig konst är dumt att säga, men konst som är skapad av kvinnor som har blivit bortsedd i konsthistorien. Mm. Och jag tror, vi har ganska många äldre besökare och jag tror att många av dem har en bild av vad som är konsthistoria och vad som inte är det.
Mm.
Jag är inte säker på att de ser det här som konsthistoria eller som en del av konsthistorien. Och det tycker jag är lite lustigt för att som du vet Nina så har jag inte läst speciellt mycket konsthistoria utan jag har läst mest samtidskonst.
Mm.
Så att det här är ju liksom, det här är lika mycket konsthistoria för mig som vissa tycker om till exempel liksom, ja, vad ska jag säga, Carl Larsson typ eller Isak Grünewald. Det här är ju ett ämne som har behandlats väldigt mycket under ganska lång tid.
Mm.
Sett från mitt perspektiv då. Och så att det är lite spännande att se hur folk reagerar på liksom på min konsthistoria.
Ja, mer men det där måste ju ha att göra med ålder också.
Mm.
Så här liksom för dig och mig som är födda på 80-talet, då blir det ju liksom, det är ju en tid innan vi var födda, så det blir ju historia för oss.
Mm.
Vi har ingen relation till det sådär, vi kan inte minnas när det där kom eller liksom så här, på samma sätt som vi inte kan minnas när Olof Palme blev mördad för att det hände liksom före. för oss.
Fast så kan jag tycka med mycket. Det är ju som de senaste veckorna har det ju stått ganska mycket om Estonia i tidningarna. Nej, men jag menar, det här med Estonia då. Jag var ju 6 år när det hände och du var väl 7. Och jag har absolut inga minnen av det överhuvudtaget. Så att för mig så känns det som att Estonia är så långt borta så att det liksom skulle kunna vara samtida med, ja men typ Titanic eller Palmemordet eller du vet så här.
Ja, det men, liksom det där är ju för att du inte minns det. Alltså, jag kommer väldigt väl ihåg Estonia.
Mm-hmm.
När jag var liten. Det var så här, jag och min familj bodde ju i Stockholm då, så vi åkte över till Åland varje sommar.
Mm.
Och vi gjorde det på hösten och sådär också. Och då kommer jag verkligen ihåg gången då jag skulle åka färja efter att hemma i Estonia hade hänt.
Mm.
Då hade jag 2 stycken gigantiska gosedjur. Som liksom är mina 2 favoriter.
Mm.
Och jag släpade med mig de där hela båtresan. Alltså uppe på båten. För att om jag skulle måste hoppa i båten, då skulle jag ha dem med mig.
Åh, vad fint.
Ja, men det är liksom verkligen så här, det är helt inne så.
Ja. Nej, jag har inte alls någon relation till Estonia överhuvudtaget. För mig skulle det kunna ha hänt när som helst ungefär.
Mm.
Och det där var det sista från det här avsnittet av Kulturpodden med Rebonin. Ni får jättegärna gå in och gilla vår Facebook-sida och läsa på vår blogg som är kulturpodden.blogg.se. Hej då!
Hej då!